bortamatcherna mot Gnaget liksom. Men i år, jag bara, det går liksom. Och så satt vi där och vi hade sån ångest. Vi kunde inte käka lunch, man mådde illa inför matchen då. Och då sa min polare, han bara, fan, han bara, tänk för att det går folk här på gatan, för dem är det här en helt vanlig söndag. Mm. Medan för oss så är livet pausat idag. Liksom.
Jag försöker inte börja skratta här.
Nej, men det är okej att skratta.
Av respekt jag tycker, för dessa känslor som är så starka.
Jag tycker man får skratta åt det. Men jag tycker också faktiskt liksom, jag tycker lite synd om folk som inte får känna de här känslorna på det här sättet. För det är någonting så befriande med att få känna känslor på liv och död utan att det finns några riktiga konsekvenser.
Ja,
det är så otroligt utsläppande att kunna bara känna den här euforin när man får ta en vinst och att få bara bryta samman lite en dag när det går dåligt och få leva lite mer med de här känslorna. Det är faktiskt för någon som också har svårt med känslor och sånt där ibland, så är det är en otrolig upplevelse. Och jag tänker det, även när man mår dåligt ibland av fotboll, så känner jag fan, det här är
Lasse.
Och här är Ekot. En 65-årig man i hemtjänsten i Timrå kommun dömdes idag till drygt 3 års fängelse för att ha våldtagit en äldre dement kvinna. Enligt domen i Sundsvalls tingsrätt har mannen gått hem till kvinnan efter sin arbetstid och där utnyttjat kvinnans beroendeställning. Han har erkänt våldtäkten men nekar till brott, skriver P4 Västernorrland. Mannen har anklagats för liknande brott vid 3 andra arbetsplatser. På onsdag kommer Riksbanken med sitt räntebesked. Många bedömare tror att det blir en räntesänkning till 2%. En av dem är Kristina Nyman som är chefsekonom på Handelsbanken.
Givet att inflationen som jag bedömer är under kontroll så behöver ekonomin nu mer stöd. Vi behöver verkligen få den här återhämtningen i svensk ekonomi så att inte det skjuts ytterligare på framtiden och riskerar att få en negativ utveckling på arbetsmarknaden.
Det lutar åt att landets bolånetagare får en räntelättnad lagom till midsommar. Aktörerna på räntemarknaden räknar med en sänkning på onsdag med 25 punkter till 2%. Och inför beskedet har ett par banker sänkt sina bolåneräntor. Dock är det relativt små sänkningar. Men alla är inte överens. En som går emot strömmen är Danske Bank, där Susanne Spektor är chefsekonom. Hon säger att det är ett knepigt läge, men tror att Riksbanken ligger still med räntan.
Inflationen är för hög och företagen signalerar fortsatta prisökningar. Och vi tror att det vore klokt att verkligen se att prisplaner och inflationen kommer ner, inte minst med de nya riskerna för energipriserna efter helgens eskalering mellan Iran och Israel.
Susanne Spektor tror istället på en räntesänkning efter sommaren och att styrräntan sen stannar där resten av året.
Reporter Ylva Tidevall. Frankrike har blockerat flera israeliska vapentillverkares montrar på den stora flygmässan Paris Air Show, rapporterar AFP. Runt montrarna har en stor provisorisk vägg satts upp som inte tillåter insyn. Enligt en fransk regeringskälla visade företagen upp anfallsvapen som bland annat används i kriget i Gaza, vilket ska ha brutit mot mässans regler. Israels president Isaac Herzog fördömer händelsen och kallar den för en skandal. Blockad. Israels försvarsdepartement kräver att Israel och Frankrikes regering och mässans arrangörer tar bort vad de kallar den svarta segregationsväggen. Det är återigen stopp i tågtrafiken i Västerås, något som leder till stora förseningar. Enligt Trafikverket är orsaken ett signalfel. Bland annat påverkas sträckorna mellan Stockholm och Göteborg. Det finns ingen prognos för när trafiken kan vara igång igen enligt Trafikverket. Ekots nyheter klockan 2 fick du av Karina Segura Morberg.
Nu fortsätter P4 Extra med Titti Schultz.
Och här sitter Walter Skarsgård kvar. Alltså det var helt ljuvligt att höra dig upp mot ekot här. Så jag vill liksom inte avbryta dig i din svada och kring vad de här känslorna kring fotbollen betyder. Ja, så att jag uppskattar så mycket att du delade det. Men nu vill jag säga stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
Tack så jättemycket, Titti.
Och just idag då, heja Bayern.
Heja Bayern.
P4 Extra fortsätter och det ska bland annat handla om det faktum att Liberalerna idag skulle ha presenterat sitt förslag på ny partiledare. Det blir inte så, för ingen verkar vilja bli ny partiledare. Och P4 är beredskapskanalen, du kan använda den till mycket. Barbro Kungsan skrämmer bort sina vildsvin med hjälp av den, bland annat. Det här är Avicii, Wake Me Up i P4 Extra.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up.
Skulle Liberalernas valberedning ha presenterat sitt förslag till ny partiledare, så blir det inte. För den här processen verkar vara minst sagt trög. Valberedningens ordförande Lars Persson Skandevall sa idag till Göteborgs-Posten att man kommer att offentliggöra förslaget till ny partiledare i citat närtid, slutcitat, oklart när det är. Nu säger jag välkommen till Fredrik Furtenbach, Sveriges Radios inrikespolitiska kommentator.
Hej.
Hej. Du, jag undrar, varför går det så här trögt för Liberalerna med att få fram en ny partiledarkandidat?
Ja, det verkar ju som att de som är favoriter inte vill. Flera medier har ju rapporterat om att de har sagt nej. Så det verkar ju vara en svår process, och nu är det, behöver ju Liberalerna ha en nyvald partiledare om 8 dagar när den personen ska väljas i Almedalen. Så att det börjar ju bli en ganska ovanlig situation det här.
Ja, minst sagt tajt schema. Men du, det finns ju faktiskt en politisk tradition. Man säger nej, 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 nej. Och sen ödmjukt tackar man ja. Men har Liberalerna jobbat på det viset tidigare?
Inte på länge i alla fall. När Nyamko Sabuni valdes, då fanns det ju till och med motkandidater. Alltså det fanns flera personer som ville. Det var Erik Ullenhag och Johan Persson. Och sen när Johan Persson i sin tur valdes, då var det ju ett speciellt läge. Då hade Sabuni avgått hastigt, så han var redan ett slags vikarie. Så att nej, det kan man inte säga riktigt.
Vi har ju ändå några namn som har florerat när det har då handlat om vilka som eventuellt skulle kunna kliva in på den här posten, så att säga. Jag tänkte att vi ska ta några av dem. Är du med?
Mm.
Lotta Edholm, skolminister. Vad kan vi säga om henne i den här situationen?
Veteran, erfaren. Hon är redan 60, så det är klart, väljer man henne så kanske hon inte kommer sitta så länge. Hon är i alla fall en av dem som har nämnts oftast.
Mm. Romina Pourmokhtari, henne känner vi ju kanske bäst som klimat- och miljöminister. Vad vill du säga om henne?
Ja, hon är ju ung, relativt oerfaren. Hon är ganska ändå rätt populär i sitt parti. Hon är den som har fått flest nomineringar som är kända. Och det är att jag säger så beror på att en del delar av partiet distrikt har inte velat säga vem de vill ha. Men bland de som varit öppna med detta, så är det Romina Pourmokhtari som har fått flest.
Och sen ett namn som du faktiskt har nämnt alldeles nyss, Erik Ullenhag, fortfarande aktuell tydligen på de här listorna. Just nu generalkonsul i New York, och förordningen skulle vilja veta hur gammal han är.
Vad synd att du frågade det, för att det tog jag inte med mig. Så det...
Förlåt, men hur aktuell är han för den här rollen?
Nej, det verkar ju som att han också har sagt nej, och det var ju ett otippat val från början i så fall, för han har ju varit borta från politiken ganska länge, och man kan ju undra varför han skulle vara sugen på att komma tillbaka till det där jobbet. Han har väl ett jobb som många vill ha, får man ju säga, som generalkonsul i New York.
Mm. 52 är han, kan jag komplettera med här nu för en snabb googling. Nina Larsson då, hon är jämställdhets- och arbetslivsminister, ganska okänd person.
Hon är väldigt okänd. Jag tror att om hon valdes, då blir det den okändaste på länge faktiskt. Hon var partisekreterare för åt Liberalerna. Det var ganska länge sedan, och hon har huvudsakligen sysslat med yrken med anknytning till försvaret. Så att hon skulle också, även om hon nämns ganska ofta nu, så måste man säga att det var också en otippad kandidat om vi hade backat lite grann i tiden.
Finns det någon som har visat ens ett försiktigt intresse för rollen som partiledare?
Ja, det gör det faktiskt. Det finns en person som man måste säga har lanserat sig själv, och det är EU-parlamentarikern Karin Karlsbro. Det är inte så att hon har sagt jag vill bli, men hon har gjort saker som hennes partikamrater tolkar som att hon lanserar sig. Hon har skrivit på Facebook om vart hon tycker att partiet måste gå, och hon har givit en intervju i Dagens Nyheter, vill jag minnas att det var. Så att ja, det finns uppenbarligen någon som är sugen i alla fall. Men hon nämnde ändå sällan när man pratar runt om vem folk vill ha.
Men hur ser drömkandidaten ut då ur partiets perspektiv, och går det att sätta namn på den?
Det hade väl varit en Romina Pourmokhtari som var något mer erfaren och som det och sugen, som det passar i livssituationen för. Jag tror att hon är alldeles nygift till exempel, och som sagt ganska ny och grön.
Mm. Och sen då det faktum att Liberalerna i mätning efter mätning faktiskt ser ut och får det ganska svårt att klara sig kvar i riksdagen. Hur mycket spelar det in, tror du, för en presumtiv kandidat?
Det kan ju absolut spela in. Det måste väl ligga i ena vågskålen. Det här är ju ett väldigt jobbigt jobb, och till det kommer ju att den som väljs skulle kunna bli den som tar Liberalerna ur riksdagen. Nu tror jag väl i och för sig inte att det blir så, därför att Liberalerna brukar alltid få taktikröster från huvudsakligen moderata väljare, och så lär det väl bli den här gången. Men det är klart att det är inget roligt läge att ta över i. De har ju också sin långvariga splittring i, som gäller hur nära man får lov att komma Sverigedemokraterna. Det är inte heller så roligt att ta över ett parti där den konflikten inte är löst.
Men sen, om vi då tar det hypotetiska scenariot, det är ändå, i och för sig, det är bara 8 dagar som man har på sig. Men säg då att valberedningen inte får fram ett endaste namn där partiet kan enas. Vad händer då?
Ja, det skulle ju då se fruktansvärt illa ut. Men det har nog aldrig, jag tror aldrig det har hänt att ett parti inte har kunnat få fram någon som vill. Utan, men det som skulle hända då i så fall, det är väl att det blir en person som inte har en ordentlig förankring, som inte har en ordentlig uppbackning och som många i partiet saknar entusiasm för. Det är väl det som skulle vara risken, att man helt skulle stå utan. Det skulle ju vara unikt.
Men det är inget riktigt bra läge, det tror jag vi törs konstatera helt enkelt.
Absolut, det börjar se illa ut.
Mm. Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Här är Darin med Mimosa i P4 Extra.
Fyra mil från staden, på en plats där allting är ljus. Ser du stranden och havet? Har du tröttnat på höga hus? För jag kan känna smaken, känna luften emot min hud. Vi tar ett steg i taget, andas in och andas ut. Allting ska bli bättre. Jag kan se oss epinod med monsters. De säger blickar tillbaka och ser livet spola förbi. Ska det vara livsfyllda dagar med konfetti, regn och magi? I min fantasi glömmer vi bort det, både rum och tid. Som en tidsmaskin, livet går snabbt när du är ung och fri. Allting ska bli bättre. Jag kan se oss epinod med monster.
Extra. Och förra veckan i det här programmet så pratade jag med Per Lek. Han hade drabbats av bältros i örat och det här ämnet, det verkade beröra rejält. För efteråt så har vi, ja, vi fick direkt, och det fortsätter att komma mängder med vittnesmål från drabbade lyssnare, och de här landade både i mejlkorgen och på sociala medier. Hur man liksom har drabbats av bältros, som är väldigt mycket mer än det där som är det klassiska man tänker sig, kanske med utslag runt midjan till exempel. Många av synpunkterna handlade också om priset på det här vaccinet, som i runda slängar ligger på, ja, lite drygt 5000 kronor åtminstone per person, och det är mycket pengar för väldigt många. Nu är jag med Tina Crawford, överläkare och chef för enheten på vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten, och du vet mer om det här. Välkommen till programmet.
Tack så mycket.
Alltså, du kan ju naturligtvis inte svara på varför de som tillverkar det här vaccinet har satt det här priset. Men vad tycker du, alltså, vad skulle du säga om det här? Är det att anse som ett dyrt vaccin jämfört med andra?
Jag tänker så här att vaccinet är ju dyrt. Det skulle jag säga. Det är en stor kostnad för den enskilda individen, absolut. Och jag förstår också att man tänker bältros är ju en sjukdom som man... den är inte rolig att ha helt enkelt. Det har vi ju hört här väldigt tydligt. Och det är ju fullt förståeligt att man funderar lite kring både sjukdomen i sig och även vaccinet och vaccinationen.
Mm. Och jag tänker för de som då eventuellt missade Per som jag pratade med förra veckan, så kan vi ju säga att han fick då bältros i örat och det här spred sig. Han har dålig balans, han har liksom fått ge upp sina intressen, det är tuffare att sköta jobbet, hörseln är klart påverkad, jag tror att han hade förlorat hörseln på örat. Och det här är ju bara ett exempel, jag har själv en i bekantskapskretsen som har drabbats av en ansiktsförlamning. Alltså det kan ju verkligen påverka människor och äldre människor och människor i risk. Grupp kan ju faktiskt avlida. Går det att sätta ord på varför vaccinet inte kan bli en del av vaccinationsprogrammet?
Det går det absolut att göra. Det är så att vi har ju en del vaccinationer ingår i det som är de nationella programmen. Och för att kunna uppfylla kriterierna för att finnas med bland de nationella programmen så behöver vissa saker uppfyllas. Och det är liksom ska-krav på det. Och däribland är det att det ska då så att säga smitta mellan människor. Och bältros smittar inte mellan människor. Däremot så är det ju så att vattkoppor smittar mellan människor. Och vi har ju lagt fram ett tydligt och bra underlag till regeringen att besluta om att införa vattkoppsvaccination i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Och det ser vi verkligen fram emot att det blir beslut kring det. Och då kommer man ju på sikt även påverka bältrosfrekvensen och förekomsten.
Just det. Kan du förklara kopplingen mellan vattkoppor och bältros?
Ja, för att få bältros så ska du ha haft vattkoppor tidigare och det är så det brukar se ut. Det vill säga att du drabbas av vattkoppor tidigt i livet kanske och sen så långt senare vid tillfällen som vi inte riktigt vet varför så engageras det här viruset och sätter igång igen och orsakar då bältros. Och det kan ju se lite olika ut. Vi har ju hört de här varianterna här, Per till exempel som ju fick det i ansiktet, men oftast så är det ju på bålen eftersom det är därför det kallas för bältros, för att det är som ett bälte på bålen helt enkelt.
Och det kan vara mycket mycket smärtsamt.
Absolut, definitivt.
Sen finns det ju naturligtvis de som också klarar sig mycket, mycket lindrigare undan. Men ytterligheterna här finns definitivt. Jag tänker, ett lite cyniskt exempel och tankesätt. Det har kommit in flera sådana där människor liksom har sina åsikter klara om varför det ser ut som det gör. Så jag tänkte bara ta ett sånt då som ett exempel. Och det är alltså väldigt cyniskt då det här. Men faktum att de äldre är de som drabbas hårdast av bältros, att det kan bli väldigt farliga situationer, livshotande, och att de också då inte jobbar, det får ju inte lika stor effekt på samhällsekonomin, alltså typ att de är hemma från jobbet då och inte kan jobba på länge eller ja, beroende på hur det blir. Kan sånt här ha att göra med att man inte tycker att det är lika viktigt att få in bältrosvaccin i vaccinprogrammet?
Nej, skulle jag säga på den frågan. Därför att just varför vi inte har det i det nationella programmet är just det här att inte bältros sprids mellan människor. Vi har med hälsoekonomisk bedömning, man har med etiska överväganden och sen så måste man ha med om det sprids mellan människor. Det är just på den där sista, det vill säga sprids mellan människor, det är där det föll för att kunna få vara ett vaccinationsprogram med nuvarande regelverk helt enkelt. Däremot så har vi ju en tydlig rekommendation där vi säger att personer som är 65 år och äldre ser vi gärna ska vaccineras mot bältros, och även vuxna personer som är 18 år och äldre, alltså som har en immunbrist orsakat av en sjukdom eller en läkemedelsbehandling.
Just det. Men då får man betala själv. Det finns ju studier, det här har också kommit mycket mejl om faktiskt och nyfikna frågor. Det finns studier som visar att bältrosvaccin minskar risken för demens. Är det här någonting som man... hur mycket vet man egentligen om det? Och har man haft med det här i beräkningarna på något sätt?
De studierna kom ju efter att vi tittade på det här skulle jag säga egentligen. Resultaten, de här första resultaten kom efter det. Så att det har inte funnits med. Men det hade heller inte gjort en annan bedömning i huruvida det skulle varit ett program. För det är fortfarande så, som sagt, det här regelverket som vi har idag att förhålla oss till. Då behöver det smitta mellan människor. Och den skillnaden har ju inte förändrats. Däremot tycker jag att det är intressant i sig. Det är ju spännande data som vi följer och ser vad det kommer visa sig i framtiden förstås.
Angående just om det har någon effekt på, mot, kring demens så att säga.
Precis, precis.
Men du, avslutningsvis då, upprepa för oss alla vilka ni ändå rekommenderar att ta vaccinet om man känner att man kan få ihop den pengen.
Ja, alltså vår rekommendation när vi ser att det verkligen är effektivt även för regioner att kunna ge det och tillhandahålla det för befolkningen så är det personer 65 år och äldre. Eller vuxna personer som är 18 år och äldre med immunbrist som är orsakade av en sjukdom eller läkemedelsbehandling. Och sen är det ju så att vi har med i vårt underlag att för den enskilda individen så är vaccinet både säkert och effektivt i åldern 50-64. Men i vägledningen till regionerna när man har med olika delar så är det 65 år och äldre.
Räcker det med en vaccination? Alltså att vaccineras mot bältros är uppdelat vid två tillfällen. Man ska ta två sprutor, så mycket har jag lärt mig. Men räcker det att man gör det här en gång i livet, den tvåstegsraketen så att säga?
Det beror på vilken ålder du gör detta. Om vaccinationen ges i en tidigare ålder än vad vi som Folkhälsomyndigheten rekommenderar, då kan det vara så att man behöver en eller flera påfyllnadsdoser och det får man så att säga ta reda på och prata med sin läkare om. Men och det finns ingen tydlighet exakt vilken ålder, utan vi säger då att vid vaccination i en tidigare ålder än vår rekommendation, då kan det behövas flera. Men det sker studier i detta nu kring hur och när och frekvens kring det, så det kommer förändras över tid.
Okej. Tina Crawford, överläkare och chef för enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten. Tack för att du var med och gästade programmet idag.
Tack så mycket.
Tack. Det här är Madonna och hon är redan på semester. Det här är Holiday i P4 Extra. Det är nya regler inom ungdomsfotbollen från och med i år. Nu är det ledarna som ansvarar för matchmiljön och inte de unga domarna. Lasse, han är på Aroskuppen i Västerås och ska väl kolla hur det här funkar. Och så var det där med vildsvin och radio. Men nu lokalt.
Klockan är 2:30. Det blir lokala nyheter från P4 Göteborg.
En internationell polisinsats har stängt ner en av världens största sajter för narkotikahandel som drivits av flera svenska knarkhandlare på Darknet. På sajten fanns över 500 000 användare och det är en av få marknadsplatser som tillåtit försäljning av syntetiska opioider som fentanyl. Vid tillslaget var 73 svenska säljare aktiva och polisen räknar med fler gripanden framöver. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
Efter att ha blivit opererad för bröstcancer drabbades hon av komplikationer. Såret läkte inte och hon diagnostiserades med sepsis.
När jag skulle gå upp och i badrummet fick syn på mig själv, då svimmade jag av chock över att hur fruktansvärt det såg ut. För det var alltså ett 15 cm långt öppet sår.
Det var i mars förra året som Katarina Bjurström utanför Stenungsund genomgick en bröstcanceroperation. Själva operationen gick bra, men såret, som var ihoplimmat, blev inflammerat och öppnade sig. Katarina fick bege sig till Sahlgrenska igen.
Då har jag väldigt, väldigt, väldigt hög feber och inser inte själv hur sjuk jag är. Och blir då inlagd. Och samma eftermiddag så på riktigt exploderar hela bröstet. Det bara spricker upp. Och det forsar ut vätska i form av blod, var, vatten, allt.
Katarina opererades flera gånger men blev ändå allt sämre. Och till sist stod det klart att hon drabbats av sepsis.
Jag kunde lika ha dött där och då, men det förstod jag ju inte själv. Jag tror jag fick 2 eller 3 riktigt kraftiga antibiotikakurer intravenöst då.
Och då vände det?
Ja, till slut.
Hur mår du idag?
När det gällde själva bröstet så mår jag väl okej. Men psykiskt har detta satt sig väldigt hårt.
Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
Och fler lokala nyheter hittar du i vår app som heter Sveriges Radio Play och på sajten sverigesradio.se. Bland annat hela P3 Göteborgs granskning av polisens nya hårt kritiserade hundförarbilar. Jag heter Niklas Malmberg.
Nu fortsätter P4 Extra med Titti Schultz.
Och du får Shania Twain, I'm gonna get you good. Let's go. Don't want you for the weekend. Don't want you for a night. I'm only interested if I can have you for life. Yeah.
No need to be alone.
P4 Extra i din radio. Och Barbro Marcelius Alm i Kungshamn i Sotenäs kommun, hon skrämmer bort vildsvinen som bökar i hennes trädgård med hjälp av en radio. Det har hon gjort i 15 år och det var kollegorna på P4 Väst som var först att rapportera om det här. Men nu säger jag välkommen till P4 Extra till dig, Barbro.
Tack så mycket.
Du är i bakartagen, har jag hört.
Ja, jag hörde det. Jag var tvungen att berätta att det var lite bråttom.
Jaha, ja, okej. Ska vi lägga på ett kol?
Ja, det går jättebra.
Ja, vad är det du bakar, vill jag ju veta?
Jag bakar småskorpor med kardemumma i.
Åh, jädrar, vad gott. Ja. Men du, det här med radion då. Vi kastar oss över ämnet. Hur väl fungerar radion när det gäller att liksom ta sig an vildsvinen?
Det måste man ju kolla med jämna mellanrum, och den är ju kopplad till en klocka som går på och av. Mm. Så när man är ute på kvällen så hoppar man en halv meter högt när den går igång. Så då är det ju meningen att det ska vara så högt ljud som möjligt. För strömmen går ju inte över hela den här åken, utan det är ju en del av det. Mm. Och då får man ha liksom koll på det här. Och det är vissa program då, grisarna gillar ju hårdrock, så det får inte vara på den kanalen när det är det. Så det får vara lite speciellt med kanalerna.
Ja, okej. Okay. Så du hoppar lite grann emellan. När tycker du P4 passar bäst? Vi är ju ändå beredskapskanalen, så vi ska ju vara till hjälp.
Ja, men den är bra, för den fungerar. Och så naturligtvis, nu är det ju många program på natten. Det gäller ju att det är program som går igång. Det kan även vara lite seriös musik som kan skrämma bort dem. Är det för mycket glam så är det kanske lite roligt att dansa till det.
Ah,
jag vet inte.
Ja, de är luststyrda, de rackarna. Men när du säger då lite så här tjusigare musik, är det P2 du menar då?
Ja, det kan ju vara lite seriösare musik, ja. Mm. Ja.
Här jobbar vi oseriös musik.
Ja,
det är olika. Det är inte så noga. Så. Nej, det gör inte så. Men prat då? Vad tycker de om pratet?
Alltså, det enda som grisarna är rädda för, det är ju ljud egentligen. Mm. Alla försöker ju, här hade vi ju alla herrar i området samlade ju urin, för det var så bra med herrarnas urin som man strödde runt. Det var ju bara båg allsammans.
Ah, okay.
Jag vet ju alla som har samlat det att det hjälper inte. Och det hjälper inte med medel som finns, utan det här är ljud. Mm. Det är det enda de är rädda för. När jag kommer ut, för de finns där, och jag gapar, så springer de ju lång, lång väg alltså.
Ja, men är du ute och jagar vildsvinen?
Alltså, du kan ju inte se på att marken blir uppgrävd natt efter natt. Då är du där och sätter klockan vid ett tiden eller två och sådär. Så går du ut och gastar lite grann. Mm. Och då har jag träffat på dem flera gånger. Men de är ju mer rädda än vad jag är.
Ja, okej. Okay. De har aldrig blivit aggressiva eller så. Jag vill att du är rädd om det, Barbro.
Om man kommer emellan en mamma och en kulting, då är det nog farligt, men det har jag aldrig gjort. Utan det är stora svin som är och gräver här.
Men du, det här med att du kom på att radion var en bra grej att använda då för att skrämma bort vildsvinen. Alltså, var det liksom en...
Man får ju pröva olika saker, det är ju bara så. Och då var det ju de här vissa kanalerna på den tiden, på 15 år sedan, som var på nätterna. Så alltså, det var ju bara... Och vi hade problemet i trädgården, så det blev ett lågt elstaket utanför på en äng som stoppade dem. Mm. Och den där radion, då ville vi ju ändå ha lite roliga saker när vi vaknade och hörde på radion. Så det var därför det blev en P4 som var kanalen då.
Ja. Mm. Ja, det tycker jag ändå är kul att du gillade, men kanske inte vildsvinen. Är det något som du tycker att jag som programledare och mina kollegor som är programledare ska tänka på? Ska vi liksom tjoa till lite grann ibland?
Ja, det var jättebra.
Ja, så där så bara...
Det kan man göra jättebra. Vi är ju hårt drabbade i den här kommunen, som är en väldigt trevlig kommun och vacker och allting. Men vi har ju många invasiva djurarter. Vi har ju mufflonfår som är igår i flocka på 100 stycken här och var. Och alla de här djuren är ju hitplockade en gång i världen. Ja. Vildsvinen hade kommit ändå, men vi har kreativa människor som plockar hit för jaktskull. Och sen glömmer de nog att jaga lite grann, tror jag.
Mm. Ja, det verkar som att det har blivit några över i alla fall. Men du, bra. Jag tar i alla fall med mig det där tipset till kollegorna som gör vaken på nätterna och så. Så att de kan liksom tjoa till kanske draggången om tuta eller så. Men bara så att det kommer som ett överraskningsmoment för djuren. Vi hjälper så gärna till här på beredskapskanalen.
Ja, det låter bra. Det här är ju ett litet problem. Jag hör ju på radio med alla krig och elände. Då är det här en ja, loppspott egentligen. Men, men det är ändå viktigt för oss som bor här att det händer någonting med våra... Att man jagar mer, alltså, det tycker jag ju.
Ja, vi får alla leva i vår egen verklighet helt enkelt. Det betyder inte att man inte bryr sig om det andra som händer. Men du, är det, jag måste bara veta, är det en stor tomt du har?
Ja, det är det. Den är på 7500.
Oj!
Det har varit en gård, alltså det är bakom min ladegård det här. Jag har ju i trädgården har jag en robot, men det är det att jag vill klippa och ha det snyggt. Jag vill gå med min klippare och då kan man ju inte klippa när det är som en uppgrävd åker, vet du. Då blir det ju väldigt, väldigt svårt för mig att jobba. Så det är därför jag lägger igen och är flitig med det.
Mm. Ja. Du, det där tar ju lite tid att klippa, vet jag, så det kanske är roligt att kunna lyssna på radio under tiden också, tänker jag. Du, nu ska du få, vad är status i ugnen nu då?
Ja, nu ugnen är färdig så nu är det bara att spricka in det. Och imorgon ska vi ha möte i personhistoriska där vi släktforskar. Oh. Inte på grisar, men vi släktforskar på varandra istället.
Vad härligt, det låter som en bra väg att gå. Du, då blir det härligt fika imorgon. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
Tack så mycket. Hej.
Hej, hej. Barbro Marselius Alm där, alltså radio mot vildsvin och skorpor med kardemumma till kaffet, låter toppen. Här är Victor Lexell, säker på att det här kommer att bli min sommarplåga. Jag kan inte värja mig. Lys på mig.
Jag är högt över vattnet, nya varvet, under ytan är jag. Jag ser allting som händer. Skinnstränder och under skinnet är jag. Vem är jag nu? Jag är på en resa, letar efter orden mellan kol och ton och beteshav. Jag behöver ljuset, men ligger under bordet. Jag bor i den mörka solens stad. Lys på mig. Ljuset i natten, vinga vakten, hela månen är jag. Jag är alla dina vänner, var är dina vänner? Och när det vänder, vem står kvar? Vem är jag nu? Jag är på en resa, letar efter orden mellan kol och ton och beteshav. Jag behöver ljus. Vi ligger under bordet. Jag bor i den mörka solens stad. Lys på mig. Lys på mig. Lys på mig. Lys på mig. Jag är på en resa, letar efter orden mellan kol och ton. Jag behöver ljuset, men ligger under bordet. Jag bor i den mörka solens stad. Lys på mig. Lys på mig. Jag är på en resa, letar efter orden mellan kol och ton och beteshav. Lys på mig.
Från och med den här säsongen så är det nya direktiv som gäller inom ungdomsfotbollen. Ansvaret för matchmiljön läggs nu på ledarna för hemmalaget och inte längre på de unga domarna som då ska försöka hålla reda på stök som kan omgärda en fotbollsmatch. Lasse Persson har dragit till Västerås där Aroskuppen i fotboll pågår för fullt. 12 000 barn och ungdomar är på plats och rekordmånga. 761 lag deltar. Det spelas 2400 matcher på 85 planer. Och det viktigaste av allt, 144 domare ser till att matcherna då genomförs på ett bra sätt. Alltså Lasse Persson, folkfest måste vara förnamnet bara på det här. Du är på plats i Västerås. Beskriv stämningen.
Ja, men det är en underbar stämning, Titti. Det är helt otroligt att få se det här, få uppleva det här. Varenda gräsplätt i hela Västerås med omnejd är fylld med ungdomar som spelar fotboll. Varenda klassrum, ja, där bor de, sover över. Och det är bara det ett äventyr, en utmaning för många som kanske inte är så duktiga på det här med att sova över. Jag står och kollar på en match av flickor 13. Gideonsberg då från trakterna här spelar mot Viksjö utanför Stockholm och det är fortfarande 0-0. Och det här är ett lyckopiller verkligen att få uppleva det här. Jag träffade här på kuppen så träffade jag fotbollsprofilen David Fjell som också är fotbollsförälder. Två barn som spelar boll och jag vill höra hur hans tankar går kring stök mot domaren och hur de nya direktiven fungerar.
Det är barn som dömer så att det finns liksom ingen anledning att lägga fokus på dem. Men jag har noterat att det finns en del som väljer att ta ut sin frustration på domarna. Och det är såklart ja, men helt sjukt. Det är, vad kan det vara? 15-16 år som dömer. Så att det är ju någonting som man känner är superviktigt att vara snäll. Eller jag känner det, att vara snäll mot domarna. Så att de känner att de har, ja, men att man visar uppskattning. Utan dem så hade det inte här funkat.
De här nya direktiven då från förbundet, att hemmalagets ledare ska hjälpa till att stötta domaren. Tror du har nått ut? Vet folk om det?
Nej, jag visste inte ens om att det var sådana direktiv. Däremot har jag noterat att inför år så är det ju matchvärdskap. Att hemmalaget har som ansvarig liksom att se till så att någon vuxen har ansvar runt planen och läktaren, vad som händer och vad som sägs till domaren. Vi upplever att det kan ha blivit lite bättre matchklimat för domarna på grund av det.
Ja, domarna, de är ju unga som David är på. Runt 15 år är de och jag har också träffat spelaren Tuva Krantz. Hon är 11 år och här är hennes tankar kring hur domarna sköter sig och hur ledare kan stötta dessa unga domare.
De får väl också säga till de som skriker mycket och får säga till sina egna spelare att de får lugna ner sig och publiken.
Händer det att ledare stöttar?
Ja, ibland. Det är inte så ofta, men ibland.
Upplever du ibland att det kan bli otrevligt klimat runt match?
Ja, det var typ senast idag.
Var det så?
Ja, men då var det typ att det hade blivit någon konflikt med en spelare och målvakten i andra laget. Men då gick tränaren och sa till att de skulle prata och så gick den här spelaren och målvakten och så försökte rädda dem ute efter matchen.
Men de räddade ut det?
Ja.
Och tack vare att en ledare klev in?
Ja.
Och där stöttar de domaren då?
Ja.
Tummen upp.
Tummen upp.
Ja, det där var alltså spelaren Tuva som du har träffat lite tidigare idag. Men Lasse, alltså det här otrevliga klimatet som Tuva pratar om, hur mycket av det har du sett idag när du har varit på plats där?
Ja, jag har faktiskt inte sett någonting av det som tur är. Jag var på plats, kom redan hit i fredags och så var jag lördag, söndag och kollat. Och även idag har jag sett ganska många matcher, olika lag från olika delar av Sverige. Det var väl en incident igår som var ganska infekterad. Men där, det var en ledare som skällde på domaren. Men sen insåg till slut den här ledaren att oj, jag är 40 år, jag står och skäller på en 15-åring. Mm. Det är barnidrott. Så ledaren, han samlade ihop sig och bad om ursäkt sen på bästa sätt. Så att det blev bra det med. Men okay. Där kunde det ha spårat ur lite. Jag har också träffat Titti Daniel Eivergård som är ledare för Ås IF utanför Östersund. Och jag frågade honom också om hur han och hans lag stöttar domarna i deras arbete.
Ja, vi försöker stötta domaren så gott det går. Dels ha ett sorts värdegrundsarbete inom laget, vad man kan säga och inte. Och, ja, men vad som är okej och inte. Och sen vi ju till i alla fall i våran lokala liga att vi har domarvärdar som står vid sidan om det är nya orutinerade domare så att de får hjälp vid sidan om och stöttning så. Och sen får vi får ju alla hjälpas åt. Och sen när vi når upp i våran ålder då, F13, då har vi ju inte domarvärdar på samma sätt utan då är det ju mer vi ledare som också får bidra kanske ännu mer till att tygla. Det är alltid okej att visa känslor men det måste ju finnas någon sorts gräns för vad som är okej och inte.
För det kommer ju nya direktiv nu från fotbollförbundet att som ledare så ska man hjälpa till och stötta domaren. Gör ni det?
Ja, absolut. Och det är ju aldrig någonting negativt mot domaren. Och om några spelare uttrycker något negativt, ja det är klart, det är känslor i stunden liksom. Men då får man ju hjälpa till och tygla det såklart. Men bara glada tillrop till domaren. Absolut.
Men om en förälder, en åskådare gör något mot domaren då? Kliver in där och säger stopp, det här är inte okej eller?
Ja, tack och lov var väl det inte inträffat vad vi har sett. Oftast är man väldigt engagerad i just i laget när man står och coachar vid sidan så man kanske inte hör exakt allting. Men det är ju upp till oss tycker jag också att vara med där och bidra till en god stämning och en trygg miljö även för domaren.
Ja, Daniel Eivergård är alltså ledare för Ås IF utanför Östersund. Jag träffade även Emmy Fransén som är 15 år. Och hon är domare här på Aroscupen. Och jag frågade henne om det brukar vara stökigt kring matcherna.
Det har väl varit lite svårt med vissa lag som kanske inte spelar så jättebra och tycker spelar ganska fult mot varandra.
Känner du att du får bra stöd? Har du en bra miljö att jobba i som domare?
Ja, alltså när jag dömer på hemmaplan på Östra IP, då får jag jättebra. Men här skulle jag säga att jag inte får så jättemycket. Jag tycker mest här att tränarna, de ja, men kanske säger lite mycket saker.
Men du, det kommer nya direktiv från förbundet att ledare ska stötta domaren mer. Att det inte ska vara typ att du är 15 år och säger åt mig en gubbe i 60-årsåldern som beter sig illa. Att här ska ledarna komma in och hjälpa dig. Känner du att du får den hjälpen?
Ja, idag så fick jag det.
Vad för hjälp får du i din domarvardag?
Ja, jag får jättemycket stöttning av min pappa och min familj.
Men under en match, vad kan du få då?
Då får jag vara av tränarna. Om jag spelar typ så här hemmaplan och så. Så får jag av tränarna som säger bara, ja men du har varit jättebra. Bryr dig inte om vad de säger.
Och en sån här stor kupp då som Aroscupen, ni är över 100 domare. Och utan er blir det ju ingen kupp. Har du längtat till den här helgen?
Ja, jag har längtat till den här helgen och få döma en sån här stor kupp. Det känns spännande för här är min första kupp så här stor som jag dömer.
Och du, siktar du på liksom att ha en domarkarriär?
Ja, jag tänkte det om jag inte får någon annan vändning i livet. Men det kan väl alltid vara så här, man kan alltid ha domare som andra grejer i livet så man kan tjäna pengar.
Ja, det säger alltså Emmy Fransén, 15 år. Och den matchen där jag såg där Emmy dömde, där var hon absolut bäst på plan.
Ja, kul! Ja, men man hoppas ju verkligen att alltså, allt det där fula försvinner. Jag kommer aldrig förstå vuxna som står och gapar och det är barn på andra sidan. Det är obegripligt. Lasse, tack för den här rapporten. Fortsätt njuta nu av fotboll när den är som bäst, om du frågar mig.
Absolut.
Ja, det är så bra. Det här är Dagny med Same Again i P4 Extra.
Somebody
Nu blir det strax kulturnytt. Sara Ek, du är med sällskap här i Studio 8. Du har det senaste med dig som handlar om kulturpolitiken.
Det har jag. Regeringen undersöker nu hur kulturverksamheter enklare ska kunna ta emot privata donationer. Och vi har pratat med kulturminister Parisa Liljestrand.
Imorgon så följer vi domen mot de ansvariga i det skandalomsusade sopföretaget Think Pink. Det gör vi här i programmet vi kallar P4 Extra. Jag ska också träffa Howlin' Pelle Almqvist och hans bror Niklas för att snacka om ny musik från The Hives. Jag ska också prata med Bettina Philipsson och ta henne på pulsen. Tekniker idag, Maria Stockhaus, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och du vet, vill du höra något igen, då finns alltid SR Play-appen för dig. Nu, Sara, är det du.
Ja, vi börjar i Västernorrland, för där öppnar nu konstfestivalen Trienalen i år med temat häxprocesserna för 350 år sedan och deras kopplingar till dagens utanförskap och häxjakter.
Så det handlar ju om utanförskap, synen på den andra, misogyni. Vi ser ju också häxjakter som pågår idag i hela världen liksom.
Helena Byström är verksamhetsledare på Konstfrämjandet i Västernorrland. Trienalen är en utställning som äger rum vart tredje år, och i denna satsning har 32 olika konstnärer jobbat med ett gemensamt tema.
Ja, det är en stor satsning på samtidskonst, och det är väldigt, väldigt kul att alla är med, så att det inte är liksom en enskild utställning utan vi kan prata om det här på alla platser.
Festivalen som går av stapeln nu i dagarna kommer pågå fram till september.
Man kan säga att under sommaren kan man se väldigt mycket fin konst i Västernorrland.
Reporter där var Fredrik Enberg på P4 Västernorrland. Regeringen tillsätter en utredning för att undersöka hur kulturens finansiering ska kunna breddas. Syftet är att kulturen ska bli mindre beroende av offentliga medel, säger kulturminister Parisa Liljestrand.
Om man breddar möjligheten för kulturlivet att kunna få finansiering från flera håll, så skapar man en större frihet hos kulturinstitutionerna när man inte är lika beroende av en intäktskälla. Men det gör ju också att kulturen kan bli både så att säga mer mångfacetterad och förhoppningsvis lite roligare när man är friare.
Anna Troberg är ordförande för fackförbundet DIK och är kritisk till hur kulturministern framställer utredningen.
Vad vi ser är att det offentliga stödet sviker. Och vi ser ju en farhåga med att när kulturministern nu lanserar den här utredningen så kommer man inte att vara mer benägen att stärka det offentliga stödet, utan snarare fortsätta på inslagen linje och sänka det ännu mer. Och det är en risk för väldigt många verksamheter där ute i landet.
Parisa Liljestrand menar dock att så inte skulle vara fallet.
Absolut inte. Det offentliga ska och bör ha ett stort ansvar för kulturlivets finansiering. Det här är ju ett sätt att bredda och öka finansieringen till kulturen i stort.
Kulturminister Parisa Liljestrand där. Och reportrar var Andres Krisa och Anton Bennebrandt. Mer från Kulturnytt hittar du i SR-appen. Där finns det nyheter och recensioner. Och det var sist i Kulturnytt.
Med Sara Ek. Det här är P4 Göteborg. Maen, vad handlar det om idag?
Det handlar om att flera göteborgare vill se ett rökförbud på badstränder runt om i Göteborg. Det här visar ett medborgarförslag. Jag står vid en av de här badplatserna, Näsetbadet, just nu.
Reporter Maja Närmest, Teddy Pankowski, gör det sällskap nu närmast Ekot.
Israels premiärminister Benjamin Netanyahu uppmanar i ett uttalande invånarna i Irans huvudstad Teheran att evakuera. Han säger också bland annat att Israel är vad han kallar nära seger i striderna med Iran, skriver nyhetsbyrån Reuters. Sen Israel inledde flygattacker mot Iran i fredags har länderna attackerat varandra de senaste dygnen, och det har rapporterats om döda och skadade. I Gaza uppges minst 34 personer har dödats i samband med matutdelningar, rapporterar flera nyhetsbyråer som hänvisar till det Hamas-styrda hälsodepartementet. Israels militär uppger för AFP att de undersöker de nya uppgifterna. De senaste veckorna uppges palestinier har dödats vid flera tillfällen vid den här typen av nödhjälpsverksamhet som drivs av den Israel-USA-stödda gruppen Gaza Humanitarian Foundation. Svenska bolag fortsätter att prestera starkt internationellt trots ett mer osäkert omvärldsläge. Det visar en ny rapport från Business Sweden där Jan Larsson är vd.
Trots den väldiga turbulens och osäkerhet som har präglat utrikeshandeln det senaste året åtminstone, så håller svenska företag flaggan väldigt högt utomlands. En hög andel rapporterar att de har lönsam verksamhet och en hög andel rapporterar att de kommer att fortsätta att investera och förvänta sig mer försäljning i framtiden på sina utlandsmarknader.
Det är mer än 2000 representanter ifrån svenska företag som har deltagit i den här undersökningen och som har svarat på frågor om hur deras internationella verksamhet går i närmare 40 länder. I svaren går det bland annat att se att 2/3 av företagen förväntar sig en ökad försäljning det kommande året. Och att det går bra utomlands, det gynnar också Sverige och de svenska jobben, säger Larsson.
Det innebär ju inte bara att man säljer mer, att man har en större omsättning, att man bidrar till svensk BNP och svenska jobb. Utan det innebär ju också att man